Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 28 som, ja, det var lite tafattigt när det gäller poäng fram tills onsdagsmatchen egentligen. När Luton och Bournemouth, ja, satte på en show får man ändå säga. Det var den största vändningen i Premier League på över 20 år tror jag. Så att där blev det lite mål, eller hur Gustav?
Det blev det. Och du kan väl börja där egentligen. Det känns som att du som fick ut mest glädje av de målen.
Ja, ja. Alltså,
framförallt ett av dem då.
Framförallt ett av dem. Det var ju Sabarni såklart som skulle nicka in sitt första mål för säsongen när man tog in honom. Det var, jag såg inte ens att det var han som gjorde mål när han nickade in. Det var bara att kameran zoomade in på han efteråt och då förstod jag att han hade gjort mål, vilket jag tänkte inte mer på det i början, men sen märkte jag, just det, jag har ju han. det är skönt när man får ett sånt mål, måste man ändå säga.
Ja, och ganska frustrerande när man inte var Sabani. Det var ju högsta egenskap där och han har ju gjort, ja, 0 plus 0, 0 mål, 0 assist på, vad är det, 27 matcher innan den här omgången. Många plockar in honom och så kommer det ett mål direkt och den typen av mål också som bara var, ja. Det var ju frustrerande, det måste jag säga. Så för min del var det, vad blev det, 55 poäng kanske, minus 4. Och en röd pil som mer eller mindre exakt matchar den gröna pil jag hade förra veckan. Så att om jag gick från 120 000 till 100 000 så är jag tillbaka på 120 000 nu. Så det var ju också återigen ganska frustrerande att få en omgång där man bara, all den progress man gjorde veckan innan försvann direkt.
Sen, jag vet inte om jag sa det här förra veckan i podden, men jag tänkte att Sabarni skulle få 8 poäng. Han skulle få 6 poäng för en hållen nolla mot Sheffield United och sen så 2 poäng i den här matchen mot Luton. Det var inte riktigt så här jag tänkte att han skulle få 8 poäng, men han fick 8 poäng till slut. Så att, det var skönt i alla fall. Och jag tog 61 poäng och gick från 146 000 till 127 000 tror jag. Så att, vi är ganska nära varandra nu.
Ja, det vet jag inte riktigt hur det gick till. Jag tyckte jag hade en ganska bekväm ledning där, men den är ju borta tydligen. Så nej, om jag tar Sabani, det är ju inte, alltså att han landar på 8 poäng den här omgången, det är ju fullt rimligt. Det var ju det man hade för, det som du säger, det är det man hade förväntat sig inför omgången. En håller nolla och en 2 poäng liksom. Men när man går in i sista halvleken då av Bournemouth-Luton med de ställningen som den är, så är det ju fortfarande lite irriterande att Sabani på något sätt lyckas lösa en return i andra halvlek. För att det var inte riktigt på det sättet som man hade räknat med att det skulle bli poäng där.
Och det som jag tyckte var lite frustrerande var ju att en av de största differences man hade den här gången var ju Morris. Och kom iväg med 4 poäng, gjorde ingenting. Och ja, den här missen som Barkley gör är ju väldigt på Morris nick där. Delvis Morris när han nickar utanför från Doughtys inlägg hade ju kunnat gett en del poäng. Men sen att Barkley då missar det läget, ja det är sjukt. Men ja, vi en ganska bra omgång för mig med Son också, måste man ju nämna. 17 poäng. Ja, han hjälpte sig ganska mycket av det här röda kortet som Aston Villa tog och gjorde ju 1+1 på stopptid tror jag.
Jag vågar inte ens tänka på hur dålig min omgång hade varit om jag hade behållit KDB och inte gjort bytet till Son för den här extra minus 4. Så det var ju tur att det var något som gick rätt i alla fall. Det ska ju sägas att jag hade ju inte helt bestämt mig för om det skulle bli free hit 29 eller free hit i omgång 29 eller inte. Jag hade ett alternativ där det skulle vara free hit i omgång 29. Och då hade jag sådana fall mina 3 byten in varit Son, Palmer och Sabarni. Och de, ja, det säger sig självt hur bra det alternativet hade gått den här veckan i alla fall. Så att får hoppas att man inte blir, nu gick jag inte på det såklart, utan då försöker jag bygga ett lag för omgång 29 istället. Så hoppas att det inte fortsätter straffa en lika mycket som det gjorde denna veckan.
Och det kommer ju såklart vara väldigt mycket free hit-fokus det här avsnittet, eftersom många kommer att spela sin free hit i 29an och även de som inte spelar sin free hit kommer ju behöva spela den här omgången. Så att, det är ju bara fyra matcher som spelas.
Exakt, och spelar man inte sin free hit så handlar det ju om att försöka få in så många free hit-spelare i laget som möjligt. Så att man täcker upp, har så bra täckning som möjligt mot dem som då har free hit. För att försöka se till att de som använder ett chip i en sån här omgång får så lite edge som möjligt på det. Och försöka, ja, täcka och ge sig själv så bra chanser som möjligt till poäng. Och då är det ju såklart samma spelare man kollar mot som de som drar free hit gör.
Ja, och då tycker jag att vi går in på lite spelare som man kan kolla mot. Och när det gäller de som redan sitter på en bra målvakt för den här omgången så är det ju förmodligen Ariola som folk har, eller hur?
Precis, och målvakt är ju väldigt, väldigt svårt om man tänker sig ett free hit till exempel. Vem ska man få målvakt? Det är laget med störst chans till att hålla nollan i den här omgången är Brentford. Och de har, tror jag, 29% chans om man kollar enligt oss. Och det, ja, så helt enkelt, egentligen är förväntan att alla lag kommer göra mål den här omgången. Och det inte kommer hållas någon nolla. Så utifrån det så är det ju, ja, ganska svårt att välja vilken målvakt man tror mest på. Jag hade nog följt oddsen och tagit fläcken bara för att det är lite större chans till en hållen nolla. Men det ska ju säga att både när vi pratar målvakt och backar, jag tror inte att det blir någon hållen nolla den här veckan. Jag tror att alla 8 lag gör mål. Och då, ja, det är svårare med målvakter, men med backar i alla fall så får man försöka kolla på någon form av offensivt hot i sådana fall. Men just med målvakter så känns det verkligen som ett lotteri den här veckan.
Ska man gå på den som ska jag göra mest räddningar då? Eller, ja, jag vet inte vad man ska göra.
Leno hemma mot Spurs. Kan ju bli räddningar där. Och om man skulle ha megatur och få en hålla nolla så är det ju 10 poäng lätt. Problemet i sådana fall är att alla kommer sitta med 3 Spurs som då free hit. Så att då kanske man inte vill skicka ut en målvakt mot det. Ja, man kan resonera ganska mycket om målvakterna, men jag... Det finns ingen målvakt egentligen som jag gillar den här veckan. Jag tror som sagt att alla släpper in mål. Och därför blir det ju lite av ett lotteri. Hade jag spelat free hit så hade jag haft fläcken i mål. Bara för att det är, ja, objektivt störst chans till en hållen nolla. Men om det är så att man har gjort någon egen analys och känner starkt för just ett specifikt lag och deras chans att hålla nollan, så kör på det. För att det är, som sagt, det är verkligen hålla nolla den här veckan. Det är ett lotteri.
Ja, som du säger, och vi kan ju säga det även när vi går in till backarna, för att där finns ju inte heller så många nollor då såklart, och ja, de man kollar mot är väl egentligen de mest offensiva. Doughty visade igår att han kan ta lite poäng trots att de släpper in 4 mål, så att ja, han är väl en spelare som jag tänker nästan given på en free hit. Han är ju väldigt, väldigt offensiv och gör ju assist varannan match alltså.
Om du inte hade spelat free hit och inte hade haft, generellt förresten, om man inte spelar free hit, tycker du att det är värt att göra backbyten överhuvudtaget?
Bra fråga. Jag hade nog, beroende på om man drar wildcard i gång 31 och man byter in Pedro Porro, då tycker jag att det kan vara. För då får man även Luton hemma nästa omgång. Men annars så hade jag nog inte tyckt det.
Nej, jag håller med dig. Och då ska det egentligen vara att man har 7 offensiva spelare redan. Ja, men då kan du såklart göra ett backbyte. Men om man står och väljer mellan en offensiv spelare och en back den här veckan, så tycker jag att man måste gå på mittfältaren eller anfallaren. Bara för att jag i alla fall ser så mycket bättre chans till poäng där. Som sagt, precis, eller som du sa, på har man ju åtminstone fördelen med att det är Luton hemma gång 30. Så då totalt över 2 omgångar så har han ju okej chanser till poäng om man väger in det offensiva hotet i alla fall. Men förutom honom så är det väldigt skralt även på backmarknaden så att säga.
Precis, och jag hade ju valt att free hit Doughty och Porro, och sen ja, vem ska man ta sen? Det finns ju en del, man kanske inte vill dubbla upp i Brentford-försvaret, men enligt oddsen är kanske det bästa man ska göra. Men alltså Reguilón när han är frisk är ju förmodligen det bästa valet. Sen, alltså de har ju alternativ att kunna spela på vänster. De kan ju spela Lewis Potter vänster wingback och Rörslev höger wingback. Det går ju om de inte tycker att regionen är tillräckligt frisk. Så att, ja, lite svårt att veta det med minuterna när han har haft lite skadekänningar.
Det verkar ju som att han ska vara redo för att spela i alla fall de tidigare rapporterna som han fick. Sen vet vi ju som liksom, inte om det betyder att han startar eller om han bara är med i truppen. Så att säga. De, som du säger, de har ju alternativ. Jag har Region i laget och kommer såklart spela honom och hoppas på att han startar. Men det är ändå lite svårt på ett free hit. Jag tänker att man får avvakta och se vad vi får för mer information. Om det verkar som att han är redo att starta och att han kommer göra det, då tycker jag faktiskt att han förtjänar en plats i ens backlinje. Om det är så att man känner att jag vill inte dubbla upp Brentford, ja, men då byter man målvakt tycker jag. För att Region har åtminstone det offensiva hotet och då Burnley borta. En bra match ändå får man säga i en sån här omgång. Så jag tycker han går före fläcken i sådana fall på ett free hit. Och då är det i sådana fall målvakten man får byta om man inte vill dubbla upp. Ska jag också säga när vi pratar backlinjen, tycker du att det finns ett argument för att trippla upp Spurs offensivt och därmed inte ha say Poro då i backlinjen?
Jag vet inte. Jag tycker inte att en spelare som Kulusevski eller Johnson lockar tillräckligt mycket. Man vet inte riktigt hur de kommer spela där med Johnson, Werner och Kulusevski, hur de kommer rotera riktigt. Kulusevski är nog förmodligen med sina av dem, men som vi vet, han är ju inte det liksom, största FPL-alternativet i världen. Han kan ju ha sin dag och göra 1+1, men det är inte jätteofta han gör det.
Nej, och då är en sån här omgång när man inte ser så många bra alternativ i backlinjen. Så blir det ju... Det känns som att det är svårare att ersätta Porro med en bra back än vad det är att ersätta Kulusevski med en bra, intressant spelare i alla fall på mittfältet.
Ja, och det visar också alltså Porros kvalitet när det kommer till bonus. Spurs vinner 4-0 och han tar ändå bonus som back utan att göra någon poäng. Så att han kan ju ta bonus också.
Förutom dem, det känns som vi landade i en trebackslinje ändå som hade haft free hit, Doughty, Porro och Region. Förutom dem, vad ser du för alternativ som man kan bolla upp också om man ska titta mot några andra?
Ja, om Region inte är frisk finns ju både Rörslev och Ayer kanske. Ayer är ganska bra underliggande statistik för en mittback som man kan kolla mot. Annars, Nico Williams. Jag vet inte om man ska hyfsa honom, men alltså jag tror ju Luton kommer göra mål. Luton gör ju en hel del mål, det visar de ju mot Bournemouth och sådär. Vad finns det ens mer? Det är väldigt, väldigt skralt mot henne.
Inga spelare i West Ham som vill som lockar?
Nej, alltså det hade ju varit... Alltså om man hade chansat på någon så hade jag nog ändå gått på Matty Cash, vilket är sjukt. Men han är ju... Han är ju mer given än vad både Dign och Moreno är. De känns som att de kan switcha lite liksom till och från. Men det är viktigt att kolla på Ajax-matchen som de spelar idag, tror jag, när vi spelar in här. Och se om hur de ställer upp där. Och Cash är ju... Vi vet ju att han har ju lite offensiv i sig. Han kanske inte kan göra 17 poängare som han gjorde i omgång 3. Men han har i alla fall lite offensiv i sig.
Ja, bra alternativ absolut, men det är väldigt, väldigt svårt med backarna, så jag tycker egentligen vi kan gå vidare till, jag tror att vi är överens om att Doughty, Porro, Region är den backlinjen som vi hade gått för på ett free hit, och med det så kan vi egentligen gå vidare till mittfältet tycker jag och prata om lite mer intressanta spelare ändå den här veckan. Och om vi börjar i Spurs, om jag säger att Son och Maddison ska vara tokgivna i ett free hit och man ska göra mer eller mindre allt man kan för att få in dem om man inte drar free hit. Håller du med mig då?
Ja, men det håller jag med om. -4 lär mig ju ta för att ta in Maddison, även fast han inte har varit otrolig sedan han kom tillbaka, men gjorde ju 9 poäng senast tror jag, och ja, han känns som att man måste ha i den här gången. Man får Fulham hemma och, eller Fulham borta och Luton hemma om man håller wildcardet också, så att ja, Maddison är ju väldigt, väldigt bra. Och sånt.
Såklart. Men det är ändå ganska tydligt väl att Maddison går före spelare som Kulusevski och Johnson. Som vi pratar om.
Nej, men det tycker jag. Maddison har betydligt bättre underliggande statistik än Kulusevski och betydligt säkrare minuter än vad Brennan Johnson har. Brennan Johnson kan ju rotera med Werner. Vi vet nu, de har ju startat typ varannan match.
Om vi tittar bort från Spurs, Jared Bowen, är han lika given?
Ja, inte lika given som Maddison och sån, men jag tycker ändå han ska vara med. Alltså han, ja, jag vet ju om att han kan ju blixa till från ingenstans, vilket han verkligen gjorde när jag tog in honom. Och sen dess har det varit lite, ja, inte jättebra får man ändå säga. Han har inte kommit till alls lika många lägen i de här två matcherna efteråt, men Villa känns ju ändå som att man kan attackera, framförallt när McGinn är avstängd och ja, det går att göra mål på det där Villa-försvaret. Det visade ju Tottenham, gjorde ju fyra, så att även fast de fick rött kort då, men det känns ändå som att det kan passa Bowen att ligga lite på rullen medan Villa står och med mycket bollinnehav på bortaplan.
Jag tror att de tre kommer finnas i väldigt många lag. De kommer finnas i, ja, i princip alla free hit-lag. Maddison, Son, Bowen. Sen den fjärde, eller fjärde och femte, beroende på hur man bygger sitt lag. Men åtminstone den fjärde mittfältsplatsen är ju faktiskt ganska spännande. För att där tycker jag inte att det finns något facit riktigt kring vilken spelare som ska in där. Man kan argumentera för Kudus om man vill dubbla upp på West Ham. Man kan kolla mot Nottingham Forest och kolla på Gibbs White eller Elanga. Och ja, man kanske till och med kan kolla på Luton och Ross Barkley. Hur känner du för den fjärde mittfältsplatsen?
Ja, jag hade tänkt att det skulle vara Elanga om han inte hade suttit bänk senast. Men jag tror inte att det är någon fara med honom och hans minuter. Jag tror att han kommer spela mot Luton. Det är en väldigt bra match, Luton, måste man ändå säga. Man kanske ändå vill utnyttja det på något sätt genom att ha en Nottingham Forest-anfallare. Framförallt de som går i djupled. Det visade ju Bournemouth senast. Fyra mål. Luton på, ja, både på hemmaplan och på bortaplan har ju varit ganska svaga defensivt. Så att, ja, det kanske är min Watkins-bindel som fortfarande sitter i, men ja, jag tycker att antingen Elanga eller Gibbs White. Jag föredrar nog lite Elanga för Gibbs White, bara för att Elanga känns betydligt mer involverad i spelet när det kommer till att få klara målchanser. Så.
Då ska jag då argumentera för Gibbs White, som väl fortfarande tar straffarna i Nottingham Forest. Och det är någonstans det främsta, ja, främsta argumentet för varför man skulle välja honom istället för Elanga. Jag kan ju hålla med om att Elanga känns mer spännande från öppet spel. Men över en längre period så tycker jag att Gibbs White är ett bättre val. Det är säkrare. Lite som Douglas Luiz jämfört med Bailey. Den jämförelsen som vi pratade om framförallt för några veckor sedan inför omgång 26 var väl det. Men det är ju ändå så att när vi bara pratar om en omgång så är det väldigt, väldigt mycket slump i vad som händer. Och om det är så att man gör samma analys som det och känner att Elanga, dels att Elanga borde starta, men också att hans djupledshot, det är någonting som de ska kunna utnyttja mot Luton. Ja, då ser jag inget fel alls med att ha Elanga i sitt free hit. För att som sagt, det skulle kunna vara så att man får träff och det blir 15 poäng här. Men med det sagt, över en längre period så tycker jag att Gibbs White är ett bättre och säkrare val än Elanga.
Mm. Och några andra mittfältare, ja, du nämnde ju några där i Bowen och eller i Kudus och Bailey och andra spelare, så att det som är lite riskabelt med Bailey som jag sitter på just nu är ju hur många minuter han spelar ikväll när vi spelar in det här mot Ajax. De har ju inte vunnit den där mötet. Det står ju 0-0 tror jag efter första, så att han kommer att spela en hel del ikväll och då, ja, han är ju gjord lite av glas, så att kanske kommer en skada eller någonting, vi får se. Men Diaby är ju ganska långt efter han i liksom the pecking order, men ja, han kan nog tappa lite minuter i den här matchen och kanske spela 60-70 mot West Ham borta.
Men han går fortfarande för Douglas Luiz för det.
På en free hit hade jag nog inte Men nej, nu gör han nog inte det. För den här omgången skulle jag inte säga att han gör det.
Okej, så om vi ska landa i, jag håller med egentligen, Douglas Luiz framförallt eftersom han tar straffarna då, men det har jag ju sagt hela tiden egentligen att jag tycker att Douglas Luiz är ett bättre val. Men om vi ska tvinga fram någon form av ranking för mittfältarna här och placera, du får placera Elanga, Kudus, Douglas Luiz och ja, Gibbs White eller Barkley eller något.
Ja, då sätter jag väl Elanga etta då. Och sen tar jag Kudus tvåa, Gibbs White trea, Douglas Luiz fyra, Barkley fem. Alltså, Barkley gjorde ju mål senast, men jag är fortfarande lite osäker på han som FPL-alternativ, men
Jag tycker att man måste ha nästan ha en spelare mot Luton den veckan från Forest. Så jag hade tagit in ranking och bytt plats på Kudus och Gibbs White. Gibbs White etta kanske, Elanga tvåa sen Kudus. Men jag tycker att man kan och ska gå på, eller ska, men det är en bra idé att gå på en Nottingham Forest-spelare här för den fjärde mittfältsplatsen och chansa lite på just när man får den här Luton-matchen. Luton som har spelat midweek och ja, kollapsade i den matchen och med stor sannolikhet kommer släppa in en del mål här igen, så måste man försöka utnyttja det tycker jag. Och då är det Gibbs White eller Elanga framförallt som sticker ut för mig på den positionen.
Och då kan vi gå till anfallare tycker jag. Och ja, där är det ju tre anfallare som ändå sticker ut den här omgången tycker jag. I Morris, Tony och Watkins. Det är såklart att man kan gå på annat håll. Att gå på någon annan än Morris till exempel. Kanske inte just Nottingham Forest och Chris Wood, men någon annan kanske. Vad känner du?
Ja, men det är Tony och Watkins är ju givna. Så är det bara. Alltså Tony, även om han har varit lite sämre de senaste matcherna, så har han ju, om man kollar helhet sen han kom tillbaka från avstängning, så har han ju gjort det okej. Okay, speciellt sett till motståndet de har haft. Och nu är det Burnley borta för Brentford. Då tycker jag att Tony måste vara med. Watkins är ju, ja, det behöver inte förklara varför det är en bra idé att ha Watkins. Det är en av få garantispelare som vi har den här omgången. I och med att det är många bra lag som inte spelar, så är det egentligen bara han och Son som är i den kategorin tycker jag. Så de två är ju givna. Och det är spelare som jag tycker att man kan lägga byten på att plocka in också om man inte har. Inte bara på ett free hit. Sen den tredje platsen är ju intressant för att, alltså, jag tycker inte att det är fel att spela 3-5-2 och strunta i den tredje anfallen. Och man känner att man vill ha Elanga och Douglas Luiz eller Elanga och Kudus till exempel på mittfältet. Så jag tycker att det är minst lika bra som att gå på en tredje anfallare. Men ska man ha tre anfallare så är det ju Morris. Vissa om man vill chansa lite, men inte helt givet med speltiden där.
Nej, vissa är ganska bra han också. Moniz har ju folk kollat på också lite. Inte helt dumt, men Spurs är väl kanske den tuffaste matchen av alla den här omgången. Så att, ja, jag vet inte. Jag gillar ju Morris lite för den anledningen som du brukar använda straffar och 90 minuter och sådär. Så att man vet ju lite vad man får i alla fall från honom. Han har ju ändå gjort 8 plus 4 eller någonting den här säsongen. Så att, ja.
Om vi slänger in honom i din lista över mittfältarna på den fjärde mittfältsplatsen, var rankar han då?
Jag hade nog gått 3-4-3 den här omgången. Och du kört Morris tror jag ändå. Jag tror att han kan. Han tog ju bara 4 poäng senast. Men en straff senare så kanske han är uppe på 9 poäng. Det vet man inte.
Nej, jag håller nog med även om jag är lite besviken på dem. Efter att man plockade in honom för dubbelomgången ska jag inte säga, för man plockade in honom för tre matcher över två omgångar. Så att han har ju fortfarande chansen att göra det till ett bra byte. Men han hade ju innan omgång 28 så hade han ju typ en return per match från de senaste 8-9 matcherna. Plus bra underliggande siffror. Så jag hade ganska stora förhoppningar ändå på Morris in i dubbeln. Och ja, där blev man ju besviken helt enkelt. Fyra mål för Luton blev det väl totalt över de matcherna. Och ingenting från Morris. Så får vi helt enkelt hoppas att det ändras i omgång 29. Och det borde det ju kunna göra. Jag räknar med att Luton kommer göra mål i den här matchen. Jag tror inte att de vinner, men mål borde de göra. Och ja, då finns ju alltid chansen att Morris är inblandad. Och som du säger, 90 minuter och ta straffar. Det är en bra kombo. Så att ganska säkert kort ändå, skulle jag säga. Jämfört med alternativen på mittfältet som kanske är lite mer av chansningar. Men med det sagt, känner man att man inte litar på Luton som lag. Och har lite svårt att bestämma sig för vilka mittfältare man vill ha. Det behöver inte alls vara fel att gå 3-5-2 i sådana fall. Och strunta i Morris helt då, och ta... Du spelar ett femmanna mittfält. Det hade jag... Tycker jag ändå att man ska överväga om man spelar free den här veckan. Och faktiskt sätta sig ner och fundera på det. För det kan vara lätt hänt annars att man fastnar i att okej, jag ska spela 3-4-3. Och det här är de fyra bästa mittfälten. Det här är de tre bästa anfallarna. Och så kör man på det utan att tänka så mycket. Men det är ju faktiskt så att på ett free så är det ju ingen skillnad mellan den tredje anfallaren och den femte mittfälten. Alltså positionen spelar ingen roll. Så då ska man ju bara ta den man har. Tror jag har störst chans till poäng. Och det är inte helt säkert att det måste vara Morris, för att så övertygad är jag inte om att det kommer bli mål.
Nej, och jag har ju ett litet forwardsdilemma ändå. Jag kommer ju spela mitt wildcard i 31an, och det betyder att om jag plockar in anfall nu så kommer jag behöva dem för två omgångar. Och ja, det är såklart att Tony är ju den mest givna att ta in. Han har ju Burnley borta och sen Manchester United hemma. Manchester United hemma som, ja, vi... vet att de inte varit jättebra defensivt den här säsongen. Men de har ju ändå sin... De kan ju ändå hålla siffrorna nere lite i alla fall. Medans Muniz, om jag tar in honom, är det Tottenham hemma och sen Sheffield United borta. Sheffield United, som vi vet, har lite problem i den här säsongen. Så att, och det ska ju sägas att Muniz har ju tagit över dubbla Tonys poäng senaste sex omgångarna, så att, det är klart att han är ju betydligt mer i form, men det är ju, ja, jag vet inte, det känns ju som att Tony är det mest säkra FPL-alternativet och har ju visat sig bättre genom åren än Muniz, men om man ska gå på form så är det ju ganska givet att jag ska byta in Muniz den här omgången istället för Tony.
Alltså på free hit så är det ingen diskussion, då är det Tony, men det som säger, det är en bra poäng att om man inte spelar free hit så måste man kolla på omgång 30 också, i alla fall om man har ett planerat wildcard i omgång 31. Och ja, då alltså, jag hade nog gått på Tony ändå, men det är inte helt orimligt med Muniz om man känner att det är så stor skillnad på matchen i omgång 30. Så vill man chansa och gå för, ja, hoppas att Tony fortsätter vara lite kall. Och att de formtrenderna som jag sett fortsätter helt enkelt. Så kan man ju göra det. Men för mig är ju Tony ganska tydligt en bättre spelare ändå. Och Burnley borta i omgång 29 är ju ganska svårt att se förbi.
Ja, alltså Tony har ju haft tuff spelschema, det måste vi ändå säga. Sen omgång 22 så har han ju mött Spurs borta, City hemma, Wolves borta, Liverpool hemma, City borta, West Ham borta, Chelsea hemma, Arsenal borta. Det har ju varit ganska, ja, tufft på sådana sätt. Så Burnley och Manchester United förhoppningsvis lite enklare.
Kaptensbindeln den här veckan. Är det så?
Ja, jag tycker den är given på sån. Jag har sett någon som har den på Tony, någon som har den på Watkins, men jag tycker den är faktiskt helt given på sån. När han har straffar och spelar forward och är ju ett bättre FPL-alternativ än alla andra spelare den här omgången.
Ja, jag önskar att jag kunde argumentera emot för att hålla igång den diskussionen lite, men jag håller ju med dig. Det är alltså enda anledningen till att man inte skulle bindla sån, som jag ser det, är att man vill sticka ut och chansa lite på att man får träff på antingen Tony eller Watkins då, som väl framförallt är de andra alternativen som man kan fundera på då. Men sån som du säger, spelar anfallare, står som mittfältare i spelet, tar straffar, given speltidsmässigt så. Och då har Fulham borta, och den matchen då helt enkelt, Spurs borta mot Fulham, är ju, ja, i konkurrens med Brentford borta mot Burnley den bästa matchen den här veckan. Och ja, då är det svårt att argumentera för att inte binda sån faktiskt.
Vad ska du göra med ditt eget lag nu då? Hur ser det ut när du inte har en free hit i den här omgången?
Ja, det blir ju intressant. Jag räknar med att jag behöver ta en minus fyra. I nuläget har jag 8 spelare. Och det inkluderar då Region som är lite osäker kanske. Och Charlie Taylor och Ariol. Så att det är inte 8 bra spelare just nu, men det är 8 spelare. Så 2 spelare in för en minus 4 totalt. Och få ut 10 spelare är planen. Madison kommer komma in för någon av mina mittfältare. Förmodligen Foden. Men någon mittfältare ut, Madison in. Det känns som ett ganska givet byte. Sen är det ett av 2 byten som jag kommer göra. Ett av de här gör jag för minus 4. Antingen det uppenbara, om man säger så, Solanke till Tony. Tony inför Burnley då och United. Eller så gör jag Saliba ut och Porro in. För att grejen är så här, jag har inte helt 100% bestämt mig för om det blir wildcard i omgång 30 eller i omgång 31. Det måste jag göra såklart. Men om det skulle bli i omgång 31 och det är så att man behöver spelarna byta in nu för omgång 30 också. Så om man bara jämför, då är det ju Tony och Porro man jämför. Så denna veckan så är Fulham borta för Porro, Burnley borta för Tony. Nästa omgång då, omgång 30. Om jag inte skulle byta ut Solanke utan behålla honom, ta in Porro. Så får jag Solanke hemma mot Everton i omgång 30 och Porro hemma mot Luton i omgång 30. Istället för en back med dålig, alltså många backar som har dåliga matcher i omgång 30. Alternativt att jag då har Tony mot Man United och en back som garanterat blankar. Så att den kombinationen där funderar jag lite på om det kanske är ett backbyte, även om det känns lite ologiskt kanske att inte bara plocka in Tony.
Nej, jag förstår det helt, men du måste ju som sagt bestämma dig om du ska dra i 30 eller 31. Det är den stora.
Ja, exakt. Och det får man fundera lite på kanske. Men det är inte så stor skillnad egentligen. Det handlar ju mest om att man kanske inte vill sälja Spurs-spelare innan Luton hemma. Och man tänker att ja, men de flesta som inte drar free hit har 3 Spurs för de här matcherna. Och då vill man inte dra wildcard omgång 30. Men om jag ändå inte får in 3 Spurs-spelare så kanske det är lika bra att dra det direkt för att det finns. Jag behöver fylla på med Chelsea och Liverpool och allt möjligt. Men vi har ju sagt ett tag att det är omgång 31 som man siktar mot. Bland annat eftersom vi har ja, då Spurs Luton men också att vi har Arsenal och City som möter varandra. Och det är ju lag där man kommer vilja ha en del spelare från när man bygger sitt wildcard. Och då är det lite trist om de möter varandra direkt. Så att där måste jag komma fram till vilken omgång det blir wildcard och sen får jag se. Men alltså det är inte helt orimligt ändå att behålla Solanke för Everton hemma omgång 30 och fokusera på att få 3 Spurs-spelare i sådana fall. Om det skulle vara så att man planerar wildcard 31.
Nej, jag håller med. Det finns definitivt ett argument för det. För mig så kommer det bli Foden till Madison och Solanke till antingen Tony eller Moniz. Och då får jag 10 spelare för minus 4. Så att då kommer jag sitta med, då kommer jag ändå ha ganska många, alltså Areola, Porro, Doughty, Bowen, Bailey, Madison, Son, Tony, Morris, Watkins. Det är väl typ det för hitlaget en del kommer sitta på. Förutom en back till. Som är kanske region då. Så ja, det kommer vara mitt lag. Så att, det känns ändå skönt. Jag har ju ändå tagit en hel del minuspoäng för att komma hit. Så att, jag måste väl ändå ha ett bra lag. Jag tänker nu efterhand att det var ju mycket de här minuspoängen för att få in Wang in och ut. Det var ju de som var det stora boven i det här minusdramat.
Alltså, och så här är det ju den här veckan att de som inte drar free hit kommer såklart kunna säga, men kolla, jag har ju ändå 8 spelare från ditt free hit. Plus att jag har Taylor också eller något till. Så jag har ändå 9-10 spelare var 8 är samma som i ditt free hit. Hur tänker du med free hit här liksom? Säger man till de som drar free hit. Och ja, det är ju anledningen till att ingen av oss spelar free hit. Att man ser inte riktigt någon höjd med det denna veckan. För att lagen kommer se ganska lika ut. Det man vinner är ja, en eller två spelare extra och sen kunna uppgradera på någon annan spelare så man får ett lite bättre alternativ och slippa ta minus. Det är egentligen det. Så fördel med free hit är ju att det kan ju inte gå fel. Alltså, vet du, drar du free hit så vet att du kommer ta mer poäng än de som inte drar free hit. Alltså, det finns liksom inget scenario där man inte gör det. Däremot om man sparar till omgång 34 eller någon annan dubbelomgång så skulle det ju kunna vara så att man använder sitt free hit för att byta ut en massa spelare som har singelomgång men som gör massa poäng ändå. Det har ju hänt tidigare. Så att på det sättet så är det ju ett tryggare free hit den här veckan. För man vet att det går typ inte att misslyckas.
Jag säger inte det. Areola med en 13 poängare, då är det många free hittare som inte kommer vara så glada. Men,
ja, det hade varit så fint. Lite revansch för omgång.
Ja, Douglas Luiz kliver upp och ska lägga straffen och så bränner han. Ja, det hade man tagit. Men ja, och jag skulle säga med alla minuspoäng jag har tagit, jag har ju ändå, sen jag har tagit de här, jag tog ju två raka minus 8, då har jag gått från 200k till 126k, så att jag har ändå haft lite flyt med mig. Och, men det har ju varit mycket med Watkins bind. Alltså jag har ju liksom räddat upp det på annat sätt. Men,
ja, jag har som sagt lite svårt att förstå hur du har tagit i kapp det förspånget jag hade, trots att det känns som att du tar minus 8 varje vecka, men ja. på något sätt har det försvunnit.
Ja, Bowen, hattricket och Watkins-binden, och det har varit just några sådana grejer. Så att, ja, jag har haft lite flyt måste jag ändå säga, och nu ska det inte bli så mycket minus har jag tänkt resten av säsongen, så att, nu håller vi oss lugna i båten här.
Nej, och det är också, ska jag också säga, alltså drar man inte free hit nu så har man ju tagit minuspoäng nu istället. Men drar man free hit nu omgång 29 så har man ju kanske sluppit minus lite nu tidigare. Men kommer behöva dra minuspoäng runt omgång 34. Så att det handlar ju egentligen bara om antingen spelar man free hit nu och tar minus sen, eller så tar man minus nu och spelar free hit sen. Det kommer jämna ut sig i slutändan. Eller så här, det borde jämna ut sig i slutändan. Sen vet vi att man kan ha man kan ha väldigt mycket tur eller otur beroende på vad man väljer. Men det, om allt går som det borde göra, vilket det inte kommer göra såklart, men då ska det ju jämna ut sig i slutändan. Så att det handlar ju om antingen tar man minuspoängen nu eller så tar man dem senare. Man kommer liksom inte komma undan dem, tror jag.
Nej, med de avslutande orden så tycker jag att vi rundar av den här veckan, och vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss, och vi önskar er lycka till med era free hit-lag och era non-free hit-lag och ja, alla som spelar den här omgången. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då!